Förstås, jag är ordförande i Helsingfors släktforskare, men jag håller på och undervisar i släktforskning och gör släktforskning på uppdrag och hållit på med släktforskning i över 30 år.
Mm. Så du är liksom ingen amatör längre, kan man säga, i sammanhanget?
No, kanske inte det.
Nej, just det. Och som sagt, vad då, du sa att du är lärare och det betyder att du lärde ut släktforskning på Arbetarinstitutet i Helsingfors, och sen var det också visst på Medborgarinstitutet i Borgo.
Borgo, ja, och jag har haft det även tidigare i Grankulla och Espoo.
Aha, just det. Så du kan liksom Nyland. Ganska bra, och nyländska släkter. Ja. No, egentligen om man går till det här till grunden, så vad går egentligen släktforskning ut på?
Det är en bra fråga, för att det är ju, förr var det ju med släktforskning så att man höll på bara att knåpa ihop antavlor med massa namn och årtal, men nu för tiden är de flesta mer intresserade av att bygga upp lite bakgrund till de här människorna, lite hur de levde och vad de gjorde och var de bodde och allt det där, så att det blir en liten historia för varje människa.
Mm, man tycker det skulle vara alldeles tillräckligt med jobb att sitta och försöka få reda på anfäder och anmödrar och sen utvidgar det på det här sättet, att kommer man liksom alls djupare sen om man håller på med farfars fars historia och kanske skulle gå ner till 1600-talet om man skulle lämna det här, vad de har gjort?
Jo, man kan komma, men det är ju inte på alla människor kommer man inte till att man kan skriva en lång historia, men många helt vanliga människor också, så kan man få en liten livshistoria. Man kan använda domböcker som letar efter om de har varit med i någon mål. Får man levande historia bakom det. Mm. Sen har vi soldater, rotesoldater som man får med massa extra info på genom militära rullar och sånt. Att var de har de varit med i något krig och var har de tjänstgjort då.
Ja. Så det är ofta sådana, ska vi säga, som har gjort brott och sånt som det är lättare att få tag på. De här normala, hyggliga människorna, så de är liksom lite mer anonyma då.
Det är lite så, men jag menar, man behöver inte ha en brottsling för att man ska hitta någonting med människas historia. De har varit med som vittnen och det har varit arvstvister och det har varit, ja, lite sånt.
Ja, precis. Jag vet att i min släkt så för länge sedan så en släkting har suttit i det här i fotstocken i kyrkan och tydligen då somnade eller någonting sånt där, ja. Och hamnade dit och skampålen.
Ja.
Så att sådana släkter har jag till exempel. No, vad är det egentligen som folk intresserar sig för? Är det mer då det här att få kött på benen då för till de personer som man har hittat, eller är det så att man nu också då kanske en del vill gå längre tillbaka och strunta i de historierna och liksom kanske inte lyckas få?
Det är lite både och, för det finns de som vill komma långt och så vidare, men samtidigt om de hittar material om människorna så forskar de även på bredden så att säga, så att de får så mycket kött på benen som möjligt.
Mm. Det sägs ju att, eller man tror ju att det är äldre och framförallt pensionärer som på gamla dagar blir intresserade av sin släkt och har tid och det är de som forskar, men jag har hört att det är trendigt med unga som har börjat släktforska. Hur är det egentligen?
Jo, det har faktiskt, man har märkt på kurserna att det har börjat komma yngre folk på kurser, fast det domineras av pensionärer för de har tid. men vi i föreningarna kämpar ju i hela Nyland. Vi har ju lite samarbete som vi har inlett mellan alla nyländska släktforskarföreningar. Och där har man märkt samma sak, att det är svårt att locka de där riktigt unga med, fast de är intresserade och släktforskare hemma. Men, så vi till exempel i Helsingfors släktforskare har funderat på att försöka skapa en sån här grupp för ungdomar som de träffas bara och forskar på platsen och så vidare, bara det skulle dyka upp.
Mm.
Det är inte så svårt att locka, det är alltså svårt att locka dem till föreningen. Mm. Föreningsverksamheten överhuvudtaget, men man borde göra det på deras villkor.
Okej. Kan man egentligen då forska hemma vid datorn till exempel? För jag tycker att många unga kanske har inte tålamod att liksom, det därför som de vill snabbt.
Ja, det är så att stort sett all forskning går hemma från datorn nu för tiden. Det är bara vissa icke-digitaliserade källor som man inte kan se på sin egen dator än så länge. Men problemet för ungdomar är att de har inte den här rätta metoderna. De går gärna och kopierar saker från nätsidor och sen är det felaktiga uppgifter och det får bara vidare och vidare när ingen kontrollerar. Man ska ju kontrollera allting. Mm. De tror på att när någon har skrivit en antavla på nätet att den är sann. Mm. Och de kontrollerar inte om det stämmer. Och det är det som man skulle vilja råda bot på med ungdomarnas forskning.
Det där är inte alls överraskande när man tänker på Dagens Nyheter och sociala medier också. Ja. Att det är inte alltid som det kontrolleras.
Ja.
På det sättet. Men det här, hur svårt är det här då att vara släktforskare och forska på rätt sätt?
Det är inte egentligen så svårt. Bara man går en kurs och läser lite släktforskningslitteratur eller nätsidor som är till exempel Sveriges släktforskarförbund eller genealogiska samfundet i Finlands sidor där det finns massa tips. Så inte det är några svåra saker. Bara man tar i beaktande att man kontrollerar i originalkällor och inte bara andras forskning som det ofta är felaktigheter i sen.
Så det är just sådana kurser som du håller, sådana nybörjarkurser så att säga.
Nybörjar och fortsättning.
Ja, om man tänker på Helsingfors släktforskare så jag har följt med er under min 40-åriga bana här i trakten. Att ni är ganska sådär profilstarka, att man hör om er och det är kanske därför att det är många här som sysslar med det hela också. Men om man tänker på landet i stort, så hur är det med intresse och liksom verksamheten i stort i Finland?
Det tror jag ganska livligt på sätt och vis. Men just föreningarna har lite svårt att få aktivt folk. De där aktiva släktforskarna, de hittar inte till föreningarna. Och det är lite synd för att det är där man skulle få stöd. Där finns andra som kan forska, kan ge tips och ja, man kan ju vara till och med släkt med varandra. Sen när man tänker vår förening, det är ju, Helsingfors har ju befolkning som har flyttat in hit under lång tid från olika håll i landet. Så våra medlemmar har ofta bakgrund i hela landet, medan de övriga föreningarna i Finland är kanske mer sådana lokala föreningar som vars större del av medlemmar är från trakten. Och där skiljer vi oss lite grann, men principerna är precis detsamma och vi sysslar med samma saker i olika föreningar. Det finns många svenskspråkiga föreningar i hela Svenskfinland, från Österbotten, Åland, Åland och Nyland.
Mm. Då har man då tid med det hela? Är det tidskrävande det här? På tal om tålamod, att man inte kollar alltid att det här, hur är det med det?
Man ska ha tålamod, det måste man ha, men ibland så fastnar man någonstans och skulle vilja komma vidare. Jag ger bara rådet att lägg det lite åt sidan och syssla med någon annan grej än så länge och sen återkommer du till det fallet där du har fastnat, för att det är ofta så att man låser sig i sina tankegångar så att man börjar titta på fel saker och därför kommer man inte vidare, men plötsligt så när man återkommer till fallet så kommer man plötsligt lyckas komma vidare.
Mm. Numera är det också populärt att folk utför DNA-prov och skickar det sen och får mot betalning då resultat vilka det är släkt med, och det kommer alla möjliga underliga kopplingar här, att man kan vara släkt med någon indianstam i USA och vad som helst. Och hur är det med den sidan av släktforskningen?
Naja, de där kopplingarna kan man ta lite med en nypa salt, för att de är gjorda för nordamerikanska marknaden i det stora. Det som man kan använda DNA till, så om man gör sådana y-DNA-tester eller mitokondrietester, mitokondrier är moderslinjen och y-DNA är faderslinjen, så de kan man använda som bekräftelser på sin släktforskning just på de linjerna. Men sen finns det den där autosomala testen som letar efter släktingar, och det kan man också ha som hjälp om den där andra personen som man får som match, om den också har släktforskat. Men om de inte har gjort det, så då har man ingen nytta av det. Det måste vara den där traditionella släktforskningen där i bakgrunden, annars behöver man inte göra någon DNA-test i släktforskning.
Okej, ja. Det råkar sig så att idag så har ni månadsmöte också, berätta lite om vad det går ut på, om man får komma dit, om man blir inspirerad av den här intervjun.
Jo, det är öppna tillställningar för alla intresserade, och som sagt idag på Vetenskapernas hus 6:00 är där månadsmöte med föredrag som handlar om en torpares liv i Sjunde och på 1800-talet. Och man är varmt välkommen om man är intresserad.
Mm, och det är då alltså Helsingfors det då?
Det är Helsingfors, ja. På Vetenskapernas hus.
Precis, ja. Fast vi nu är ett soligt Mattby här i Esbo och pratar med dig, men ja. Du är ändå ordförande i Helsingfors då. Hur blev du själv, ja, det vill jag också ändå fråga, att er annan verksamhet som ni har på gång?
Nu vi har till exempel en gång i månaden så har vi en sån här studiecirkel som träffas och löser gamla handstilar och lär sig mer om dem, att tolka dem.
Hur svårt är det?
Nu det är en träningssak. Det, jag tycker inte det är svårt, men nybörjare kanske gör det. Uh-huh. Men det är det där, och sen har vi börjat med en ny verksamhet för ett år sedan drygt som kallas för släktforskarverkstad. Dit får man komma med sina egna med sin forskning och diskutera att hur kan jag komma vidare här, och folk ger tips och andra får hjälp, och det är också det är för medlemmar förstås, men det där, man är välkommen att söka som medlem. Det går att hitta på vår hemsida Helsingfors släktforskare, där finns anslutning, att det går att göra på nätet.
Mm. Vad kostar det att bli medlem i en släktforskarförening, så till exempel en förening?
Om jag skulle minnas, vår medlemsavgift, det är någonting på 30 euro, okay. och det är inga stora pengar i.
För 2-3 euro per månad om man så rullar per
månad.
Sen företar ni er också resor hit och dit? Vad är det som...
Jo, vi har alltid årligen brukat ordna någon slags resa. I år blir det ingen lång resa, men nästa år är det på kommande till Estland. Och nu på våren har vi utflykt till begravningsplatserna där vi i Sandud ortodoxa och gardets begravningsplats och muslimska begravningsplatsen där vi går och tittar på hur det ser ut.
Ja. Du har då släktforskat i 30 år. Hur långt tillbaka i tiden har du kommit i din släkt?
Det är en bra fråga. Det brukar man alltid få som en fråga. Jag har en gren där jag kommer ända till 800- eller 600-talet till Karl den store, men det skulle egentligen stor del av Europas befolkning kunna komma om man hittade en sån här gren som är obruten. Jag har nu haft turen att hitta en sån gren som leder dit, och det kommer sen flera gånger om igen när alla de här stormännen var befryndade med varandra. Så.
Det var imponerande. Är det liksom i Sverige då som de här släktingarna finns då? Rangvallsson låter rikssvensk.
Det är bara faders namn, patronymikon. Jag har nog de där rötterna som går till dit i 800-talet, de går via Norge och Sverige och Danmark och sen massa andra länder. Mm. Men det är ju färdigforskat områden, så det intressanta är de där som man inte har hittat ändå. Okay. Det är det som jag kämpar på med drygt par tusen förfäder har jag hittat, eller anor, förfäder och anmödrar.
Imponerande. Ja. Hur många busar och bovar har du hittat på vägen?
Ja, det finns alla möjliga sorter. En av de roliga är från en ana i Snappertuna som var kyrkans sexman, det var en förtroendeman. Och han blev dömd på tinget för fylleri.
Sånt händer. Ja. Okej. Okay. Men då ska jag tacka dig, Peter Rangvallsson, som alltså är släktforskare och ordförande för Helsingfors släktforskare, och önskar dig lycka till med din framtida verksamhet. Du kommer kanske till och med ännu längre ner i åren och så vidare.
Ja, mycket längre än 600-talet är det inte möjligt att komma, för
nej,
att
det
finns inga obrutna dokument där. Men ja, kämpa på.